Vi står upp och lyssnar till dagens evangelium ifrån Johannes, det 12:e kapitlet, verserna 20-33. Bland de som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker. De sökte upp Filippos, han som var från Betsaida i Galileen, och sa: "Herre, vi vill gärna se Jesus." Filippos gick och talade om det för Andreas, och Andreas och han gick och talade om det för Jesus. Och Jesus svarade dem: "Stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. Sannerligen, jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till ett evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig. Och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Nu är min själ fylld av oro. Ska jag be fader rädda mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund jag har kommit. Fader, förhärliga ditt namn." Då hördes en röst från himlen: "Jag har förhärligat det och skall förhärliga det på nytt." Folket som stod där och hörde detta sa att det var åskan, men några sa att det var en ängel som talat till honom. Jesus sa: "Det var inte för min skull som rösten hördes, utan för er skull. Nu faller domen över denna världen. Nu ska denna världens härskare fördrivas. Och när jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig." Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Amen. Varsågod och sitt ner. "Vi vill gärna se Jesus", sa de där grekerna som hade kommit upp till högtiden för att tillbe. Vad låg bakom deras önskan? Vilka var de? Varför ville de se Jesus? Ja, den stora högtiden påsken närmade sig. Tusentals människor sökte sig till det heliga. Jerusalem, Sion, Guds stad. Man ville fira befrielsen ifrån slaveriet i Egypten. Gud hade hjälpt och lett sitt folk genom Mose. Lammen hade slaktats, strykits på dörrposterna. Man hann inte ens att jäsa sitt bröd, utan det blev osyrat. När det väl hände så gick det snabbt. Det gick fort och det gällde att vara beredd. Så hade också de här grekerna sökt sig till den heliga staden. Vi vet inte säkert om de var från Grekland, men att de inte var judar förstår vi. Kanske de var sympatisörer till den judiska tron. Kanske proselyter som funnits med i pilgrimsvandringen upp till Jerusalem. Nu sökte de upp Filippos, som ju har ett grekiskt namn. Troligen kan deras språk. Filippos ville inte ta beslutet på egen hand, utan ta med sig förfrågan till Andreas, som också har ett grekiskt namn. Filippos, Andreas och Andreas bror Petrus kom alla från Betsaida, samma stad i Galileen. Och det är nästan som vi förs tillbaks till början av Johannes evangeliet, när Jesus kallar de första lärjungarna. Andreas hade varit lärjunge till Johannes döparen från början. Lämnar sin mästare efter Jesu dop för att följa den här nya rabbinen Jesus från Nazaret. Döparen säger: "Se, där är Guds lam som tar bort världens synd." Och så börjar de att följa Jesus. Och efter ett tag frågar Jesus de båda killarna: vad vill ni?" De svarar: "Var bor du, mästare?" "Följ med och se", får de till svar. Och nästa dag möter Jesus Filippos och inbjuder honom också. Följ mig, Filippos. Och Filippos, han går till Natanael och berättar om sitt möte med mästaren. Men Natanael, han är lite mer tveksam. Kan det komma något gott ifrån Nasaret verkligen? Och Filippos i sin tur får nu svara: följ med och se Natanael. Och så har det gått några år och de har följt Jesus nu snart 3 år. Och så kommer de här grekerna till Filippos och säger: vi vill gärna se Jesus. Ryktet hade gått. Nyheterna hade spridits runt omkring Medelhavet. Det fanns en man i det heliga landet som det berättas märkliga ting omkring. Att han hade förvandlat vatten till vin. Att han hade gett blinda synen tillbaks. Att döva hade fått hörseln. Att till och med en död man som hette Lazarus hade blivit uppväckt ifrån döden. Man hade hört, funderat, reflekterat, men nu hade man bestämt sig. Vad kan ligga bakom allt detta? Vem är denne man ifrån Nasaret? Det gick inte att längre luta sig tillbaks till vad andra sa och vad de hade hört. Nu ville man själv få se och höra. Andrahandsrykten räckte inte längre. När Paulus några senare år är i Aten så slås han av det sökandet som fanns bland grekerna. De filosofiska samtalen, föredragen i lärosalarna. Alla altaren i Parthenon, ja till och med ett altare med inskriptionen till en okänd gud. Man anade något, men man kunde inte riktigt sätta ord på det. Kan man bli säker på Gud? Kan man bli säker på Jesus? När Gunnel Wallqvist berättar om sitt sökande gör hon det så här i sin bok Följeslagare. Vid en bestämd tidpunkt visste jag med mig att jag måste välja. Antingen barrikadera mig bakom det tryggt invanda, de inlärda trosatserna, den garanterande teologin, eller kapa förtöjningarna och anförtro mig åt en vind som blåser vart den vill, i förtröstan på att det verkligen var andens vind i kyrkan. Och jag minns när jag på detta sätt anförtrodde mig åt det öppna havet, eller om man så vill började vandringen i ett stiglöst land, i medvetande om att vara en av många, medlem av ett helt folk som på en inre kallelse gjort uppbrott ur tryggheten för att ge sig in i trons stora äventyr. I den stunden stod det också klart för mig att bara en enda sak var alldeles nödvändig. Att hålla fast vid Jesus Kristus. Karta fanns för tillfället ingen, men kompassen hade jag kvar och solen sken. Att barrikadera sig eller att kapa förtöjningarna. Är det det handlar om? Att anförtro sig åt det öppna havet. Att börja vandringen i ett stiglöst land. Att anförtro sig. Att börja. Att på något sätt överlämna sig åt någon annan i en förtröstan och en tillit. Jag såg ett program på tv för någon tag sedan där det sades att finländarna tycker att svenskarna är så mycket trendigare. Och inte minst när det gäller klädval. Det är viktigt att se bra ut. Svenskarna har det senaste. Och man lägger ner en hel del pengar på det också. Och den svenska modekvinnan kunde verifiera påståendet. Ja, det är mycket möjligt att det stämmer. Svenska tonåringar och ungdomar ligger nog steget lite före finländarna. Men, tillade hon, har du sett när svenska ungdomar är tillsammans? På stan eller på skolan eller i gänget. Att man har nästan likadana kläder. Även om det är modernt så är det nästan likadant. Likadana stövlar eller likadan kjol, jacka, handväska och så vidare. Det är som det finns en osäkerhet att sticka ut ifrån gänget eller från mängden. Och jag funderar, är det likadant med tron? Att man inte riktigt vågar ta det där steget i rädsla för vad andra ska tänka och tycka. Och då inte att det bara handlar om ungdomar, utan också om kanske ännu mer medelålders och äldre. Kan man intellektuellt komma fram till Gud? Gunnel Wallqvist kunde det inte. Hon säger, för den som bara ser tillvarons orimlighet går det inte att bevisa att tillvaron har ett gudomligt mönster. Men den som i sitt hjärta har fått visshet om att ett sådant mönster finns ska finna att vad som utifrån tedde sig som absurt inifrån trons värld blir meningsfyllt och även logiskt sammanhängande. Tron ges och nås genom inre erfarenhet. Dess väsen är hunger och törst efter Gud. Så firar vi fastlagssöndag idag, 3 dagar före fastan. Söndag, måndag, tisdag kallas för fastlagen i vår tradition. Kanske som en 3 dagars bromssträcka inför det som ligger framför. Jesus talar i vår text idag om vetekornet som behöver falla jorden och dö om det inte ska bli ett ensamt korn. När jag håller fast, när jag värnar om det egna, så är det väldigt stor risk att det blir väldigt ensamt. När jag ger utan beräkning och kalkyler så förmeras min gåva. Både till den jag ger men också till mig själv. Kärlekens väg heter tjänandets väg, säger Jesus. Och den vägen kan leda till lidande och offer. Det gjorde det för Jesus. Vad människan inte själv kan åstadkomma gör framöver Jesus. Hans död öppnar vägen till livet. Ett liv i tjänst för andra. Kärlekens väg garanterar inte trygghet och skydd mot livets oberäknelighet. Men den berättar om ett livsmod som ändå är möjligt. Livsmodet som föds ur livsmeningen. Och i den kristna tron så är livsmeningen oupplösligt kopplad till att vara med och läka världen på den lilla plätt där jag står. Låt fastetidens 40 dagar få vara en tid då bruset lägger sig. Då tempot får sjunka ner lite. Då fokus får kalibreras till vad som är riktigt viktigt. Vill jag verkligen det här liv som jag lever? Vill jag leva bakom trygghetens barrikader? Eller vågar jag kapa förtöjningarna och anförtro mig åt den vind som blåser vart den vill? Fastan är inte livsförnekande, utan det är ett förberedande. Och du kan i stort sett lägga in vad du vill i din fasta. Det viktiga är vilket fokus jag har och vilka motiv som ligger bakom. Att avstå för att ge. Tänk om mitt sökande denna fastetid kunde liknas vid de där grekerna som kom till Filippos. Vi vill se Jesus. Tänk om det djupa sett också är min längtan. Jag vill gärna se Jesus. Ge då uttryck för den. Den som söker, han finner. Jesus kommer att visa sig för dig, precis så som du kan se. Amen.